Vi fortsätter intervjuandet tillsammans med Fredrik Feki Furu. Han firar i år 10 år som soloartist och har varit med i ett flertal olika band tidigare. I år har han bland annat släppt singlarna 500 dagar och Sommartid. Och jag och Feki diskuterar bland annat det här.
Okej. Oftast måste man ju ha hjälm när det så krävs. Viktigt att skydda huvudet. Jag har ju sagt att jag aldrig skulle gå med i en dokusåpa igen efter att jag var med i Fame Factory. Jag skulle faktiskt vilja göra en duett med Miley Cyrus.
Hej på dig Feki, allt bra?
Allt är bra, tjänare, tjänare. Kul att vara med.
Vi har ju faktiskt arbetat på samma arbetsplats långt tillbaka i tiden. Och långt tillbaka i tiden var att ta i som vi skulle ha gamla gubbar, här är vi ju inte. Men vi var ju faktiskt, vi var faktiskt DJ på samma ställe.
Ja, tänk. Det var vi som bestämde vad folk skulle dansa till i hela svenskspråkiga Österbotten, tänkte jag
säga. Så är det, så är det. Och det här är min andra spelning någonsin, min andra DJ-keika, så var ju tillsammans med dig. Jag kommer ihåg att det var Krista som jobbade där samtidigt också. Henne var jag första spelningen med och sen var jag med dig. Jag kommer ihåg att jag var så otroligt nervös när jag skulle stå med Fredrik Feki Furu i båse.
Ja, men det gick ju bra.
Det gick ju bra till slut, ja. Ja, ja, bra som lärde upp mig. Det här, hur känns det då med DJ-andet? Är det någonting du saknar?
Jag har ju fått göra lite grejer alltså på privatfester och så att jag känner ju nog att takterna sitter i med det här fortfarande, men att någonstans så kanske inte det här själva klubb-DJ-ande är så intressant mera, men jag försöker nog hålla mig up to date med både ny och gammal musik på det sättet.
Ja, jag på en vis är det ganska skönt nog till vad DJ, man säger lite mellan låtarna kanske och så lägger man på en låt. Jag menar, när du uppträder så är det ju din röst som hörs precis hela tiden. Okej, du har kanske med någon som du uppträder med, men att likväl, det måste ju nog vara på det viset kanske tyngre att uppträda än att DJa.
No, på ett sätt kanske, ja. Men det här, jag tycker att man kan kombinera också. Jag har fått göra lite sådana grejer att man kan ju erbjuda både DJ och artistuppträdande, vilket ju är bra i dessa tider när man behöver kunna vara mångsidig. Så.
No, har du. Har du ju för sig helt rätt i. Hör du, vi ska nog kicka igång med intervjun och du har fått massvis med kluriga frågor. Nervös?
Lite nå, för att det fanns ju en del kluriga personer där, så jag kan tänka mig att det kan komma lite vad som helst.
Du känner ju många av dem från förr nog. Vems fråga är du mest nervös av? Vilken fråga tror du kommer att vara sån där att frågar han faktiskt det där eller frågar hon faktiskt det där?
Jag vet, alltså Märta känner jag mig lite så där nervös över. Därifrån kan det komma lite vad som helst. Så kanske, ja, Janne, hur att du har ju känt i många år. Man vet inte, han är nu så snäll han, så han kanske inte ställer några svåra frågor.
Vi ska se hur snäll de har varit. Vi ska börja med Hanna Lagerströms fråga och den lyder på följande sätt.
I vilka situationer skapar du som bäst?
Alltså, det varierar lite, men att jag skulle väl säga att alltså, oftast är jag som kreativast när jag ser människor i rörelse. Så jag har ganska ofta gjort så att jag har satt mig på en buss eller satt mig på ett tåg när jag ska. För att när det händer saker runt omkring, men man ändå är på något sätt i sin egen bubbla och kan iaktta det. Så då brukar jag vara väldigt kreativ. Mm. Och sen är jag också ganska bra under press och i, liksom lite i sådär motvind, alltså när man, eller i uppförsbacken, när man som känner att nej men shit, nu måste jag verkligen dra på. Så det är bra att vara kreativ i motgång också, tänker jag.
Just det. Ja, jag har förstått det med om man sitter på ett flygfält till exempel. Jag tycker det är ju väldigt intressant att sitta och följa med hur folk är och vad folk gör och kanske vad folk äter och sitta och lite fundera på vem den där personen är och varifrån den där personen kommer och kanske vart de är på väg. Har du samma?
Ja, alltså verkligen. Det finns ju en massa berättelser som du inte vet om, men som du, när du iakttar folk så kan du ju hitta på lite berättelser om dem också. Fundera just att vad gör den här personen och varifrån kommer den och vem ska den möta? Och kanske hitta lite sådana vardagssituationer som blir mer spännande än vad de är.
Mm. Nå, vi lämnar Hanna Lagerströms första fråga där, för hon har faktiskt en till och den lyder på följande sätt.
Mäktigt.
Vilken låt skulle du helst inte vilja erkänna att du lyssnar på och tycker om?
Oj, det var svår. Jag känns inte för så mycket när det gäller min musiksmak, men kanske det skulle vara då någon sån här klassiker, typ Stad i ljus med Tommy Körberg.
Ja,
sån här liknande.
Ja, men det är ju en bussig, en bussig
låt. Jag känns egentligen inte vad det är. Det skulle väl vara mer liksom att man någon av de här liksom, man kan tycka att det här jag har faktiskt ingen så där skämslåt egentligen.
Nå, men då är det på det viset, du har inte det helt enkelt.
Ja, faktiskt. Faktiskt.
Fint så. Hörru, vi går vidare till Susanne Marins fråga. Den lyder på följande sätt.
Du har en textrad i en låt som går: det finns dagar då jag känner mig som man. Hur känner du dig då? Vad är manlighet för dig?
Oj, det var svårt. Också. Det har ju förändrats lite kanske min syn på manlighet också genom åren. Det här är ju från Dagar och nätter, min första singel. Men det är väl det där att då känner man sig så där oövervinnlig på något sätt. Men det kan ju i och för sig lika bra gälla en kvinna. Men för mig så är det väl det där att shit, nu känner jag mig stark och kan vinna över allting på något sätt. Men samtidigt så känner jag mig då sårbar och någonstans blir det en bra fråga, Sussi. Jag definierar mig egentligen både som stark och sårbar. Att en man ska ju kunna vara både och på något sätt.
Kyllä.
Det är svårt. Tack för en bra fråga, Sussi.
Ja, den var faktiskt, det var en svår fråga, och så är det ju säkerligen med många av dina låttexter, men det är väl många ord och meningar du har där, och sen när man börjar gå in och kolla på dem noggrannare så blir det, kan man få ganska svåra frågor.
Ja, verkligen.
Vi tar nästa fråga, faktiskt också den av Sussi, som du också valde att kalla henne. Den lyder på följande sätt.
Vem skulle du vilja göra en duett med om du fick välja vem som helst i hela världen?
Vem som helst i hela världen, alltså... Jag skulle faktiskt vilja göra en duett med Miley Cyrus.
Okej!
Okay. Jag tycker Miley är fantastiskt, både cool och bra. Och det här, någonstans alltså, har en slags röst som tränger igenom allt och allting. Så att, och ja, henne skulle jag vilja sjunga tillsammans med.
Ser du bara, vi får se om det händer. Man vet ju aldrig.
Man vet aldrig. Om kanske får börja sjunga på svenska här som nästa.
Ja. Då vi tar nästa fråga. Där kom in en fråga även av Linda Sällström, och den lyder på följande sätt.
Kan du sticka en halsduk?
Jag kan inte sticka en halsduk, nej. Men jag kan säkert lära mig det. Men jag lärde mig det i något skede så typ... I lågstadiet minns man lärde sig att virka sådana här långa ramsor. Men att det är inte riktigt samma sak. För jag tror inte värmer speciellt bra. Men så svar nej.
Men du är väl ganska... Alltså, då man tänker på en som spelar gitarr. Du är bra på att spela det. Är man då mer händig om man är bra på att spela gitarr? För jag menar, dina fingrar får ju hur som helst och vart som helst.
Ja, jag tror inte att jag är väl ganska klumpig egentligen, tror jag. Så det här mitt gitarrspel är på virtuos nivå. Det är inte kanske riktigt lika dåligt som mitt stickande.
Okej. Okay. Då lämnar vi Linda Sällströms fråga där, så går vi till Hans Martins fråga, och den lyder på följande sätt.
Gillar du Bert Karlsson?
Jag tyckte alltså Bert Karlsson... Och ja, vi har ju ett gemensamt förflutet i och med att han höll i trådarna för Fame Factory och var skivbolagschef då när jag var med i den här artistskolan i Sverige som sändes på tv då i början på 2000-talet. Och vad heter det? Jag gillar Bert Karlsson, för han var väldigt finsk i sitt sätt att uttrycka sig. Det var väldigt rakt på sak och sådär. Tyckte han om någonting så tyckte han om någonting, och tyckte han någonting var skit så då sa han det. Och det var, på det sättet gillar jag honom. Och det här Sen hade han ett väldigt stort, eller har ett väldigt stort hjärta när det gäller hans egna artister. Han vill verkligen ta hand om dem. Så, ja, jag tycker om Bert Karlsson, men jag står inte bakom alla hans åsikter. Han har ju väldigt speciella åsikter också.
Mm, jag såg just en lång dokumentär faktiskt om Bert Karlsson. Han har synnerligen gjort mycket under sitt liv.
Han har gjort mycket. Jag har varit politiker och företagare och upptäckt så att säga många svenska artister och det här och sånt. Så att, han var bra, men bra fotbollsspelare var han också, även om han började vara till åren redan då vi lirade ihop där i någon jumpasal i det här i Skara.
Ja, ser du, okej. När vi lämnar den frågan, då går vi till Janne Hyötys fråga. Den lyder på följande sätt.
Händer det sig att du lånar idéer av andra artister där du skriver låtar?
Jag tror att de flesta, så, vad man nu kallar det, då, inspireras eller lånar grejer, alltså influenser av andra. Det är svårt att skriva en låt som inte påminner om någonting annat. Så att, visst händer det att jag lånar eller tänker att oj, det där, kanske att man, någon som har sagt någonting på engelska, något uttryck, och så tänker man att ja, det där lät ju bra. Hur skulle det låta om man skriver om samma sak på svenska? Och på det sättet så kan jag definitivt låna saker.
Mm. Hur ser du då på artister? Det finns väl de som lånar mer och de som lånar mindre, men de är helt uppenbart att någon har lånat ganska mycket. Vad tycker du om en sån grej då? Inte baserat på dig utan på andra artister.
Ja, alltså, det blir ju alltid det snacket om att om man har plagierat någon annan, så att det finns ju säkert regler och gränser och det där för vad man tycker är okej, men att jag tänker så länge det antingen är en hyllning eller att man inte har gjort det medvetet, så då är det väl okej.
Okay. Mm. Så är det. Hörru, då lämnar vi Jannes fråga där och så går vi vidare till Thomas Söderlunds fråga, och den lyder på följande sätt.
Finns det någonting som du har gjort som du skulle aldrig göra igen?
Jag har ju sagt att jag aldrig skulle gå med i en dokusåpa igen efter att jag var med i Fame Factory. Det är väl kanske bra. Man ska väl egentligen aldrig säga aldrig, men att det är väl någonting som jag känner att jag inte behöver i mitt liv, helt enkelt.
Så du har inte tänkt söka till Paradise Hotel till nästa?
Nej, dokusåporna idag ser ju väldigt annorlunda ut dessutom, ja. Än vad det gjorde då. Så att, ja, nej, men det skulle jag inte göra.
Men nu har vi två gånger nämnt Fame Factory här, och speciellt de yngre lyssnarna, så de vet nog högst antagligen inte vad det här var. Kan du berätta lite så det snabbt?
Alltså, Fame Factory var en lite som en föregångare till Idols, men skillnaden att det var också en skola, så att det var alltså 8000 sökande i det här i Sverige och det här, och 24 som kom in till själva artistskolan, och så var det en veckofinal varje vecka där man sjöng sina låtar, och så det här kunde man bli utröstad eller vinna och få poäng där då. Och det här, jag hölls kvar där i 11 veckor, och de filmade oss 16 timmar om dagen, så filmade jag oss där.
Men alltså 24 stycken höll det här alltså på i 24 veckor för den som höll sig kvar längst?
Det här höll på väldigt länge, så de hade alltså, säsongen gick så man skulle ha varit där, som sagt, 11 veckor var jag där.
Oj då. Men om jag också var i skola samtidigt, det måste ju varit oerhört lärorikt.
Visst, och du fick ju vara tillsammans i en miljö där du var tillsammans med liksom 24 andra som ville bli artister eller hade liksom redan kämpat på och gett ut musik och som råkade komma in där. Och så fick du ju träffa och jobba med liksom musiker och producenter och sångpedagoger och allt möjligt. Och danscoach hade vi till och med lärt oss koreografier där. Så det var ganska, ganska häftigt.
Hur var tiden efteråt, om du sa att det här var en föregångare till Idols? Måste nog vara ganska som häftigt att vara med, och tiden efteråt måste ju också vara ganska speciell.
Ja, alltså från att ganska många inte visste vem man var, så det här, där fick ju min karriär en start, både i liksom Sverige och Finland, för att där som det här visades på TV, så var det ju ganska många som plötsligt kände igen en och där så liksom, så jag skulle säga att det bäddade för väldigt mycket för mig, men samtidigt var det ju kunde det vara jobbigt också att folk liksom gick och viskade bakom ryggen på en på stan när man det här, så jag fick känn på det där kändiskapet för första gången då.
Just det. Men ja, men då lämnar vi Thomas Sörlunds fråga där och så går vi till Jonas Bergqvists fråga. Den lyder på följande sätt.
Om du måste välja en, vilken skulle du ta? Aldrig mer uppträda eller aldrig mer få skriva egen musik?
Oj, det är definitivt aldrig mer få skriva egen musik, även om det är liksom svårt. Båda hör ju till, men det här att få ut någonting kreativt, jag vet inte riktigt hur det skulle ta sig ut, vem som skulle sätta stopp och hur det skulle funka, men å andra sidan så, nej, det är alltså, jag behöver den liksom kreativa outputen där för att hållas vad heter det, sane som det heter på engelska, alltså hållas för att inte bli galen helt enkelt, så behöver jag få utlopp för min kreativitet.
Så du skulle alltså välja bort det där skrivandet?
Ja, alltså det vill jag gärna kunna fortsätta med. Exakt.
Ja. Ja, just det. Okej. Yes. Bra. Jag som förstod det fel.
jag väljer bort konserterna helt enkelt. Även om det har vi ju fått göra det här året ganska långt. Så att jag saknar ju verkligen uppträdande. Så att det är ju också. Men som tur var så behöver vi inte göra varken deras.
Fint så. Hörru, nu gör vi på det viset att vi går vidare till Tage Rönnqvists fråga. Och här kan det vara någonting inside. Jag vet inte, men det var en väldigt konstig fråga i alla fall. Så här lyder frågan.
Tage Rönnqvist här. Hej Fredrik Furu. Hörru, måste man ha hjälm?
Okej. Tage Rönnqvist, ja. Nu måste jag säga att jag minns inte hur den här frågan har fötts, men det var nog någonting som vi har sagt, så att man kan ställa den frågan alltid när man inte liksom riktigt vet vad man ska fråga, så kan man fråga, måste man ha hjälm? Och oftast måste man ju ha hjälm när det så krävs. Viktigt att skydda huvudet. Men den frågan var ganska inside.
Ja.
Men använd hjälm alltid när det krävs.
Men ni har ju helt rätt då, Tage, i det här att om man aldrig vet vad man ska ta upp så vidare, så det här är en ganska bra fråga egentligen. Måste man ha hjälm? Ja. Det finns ju massvis med åsikter om det.
Tage brukar vara bra på såna här icebreakers. Tage har fotograferat mig en massa. Vi har jobbat ihop redan från min första skiva där, och han är ju en grym fotograf och tv-kreatör.
Så är det. Hörru, vi lämnar Tages fråga och går vidare till Patrik Degemans fråga, och den lyder på följande sätt.
Om du det här fick ta en kalja eller en öl med vilken artist som helst, då död eller levande, så vem skulle det vara och vad skulle ni snacka om?
En öl. Oj. Jag skulle väl välja Frank Sinatra. Och prata om lite hur det var att, jag skulle vilja veta hur det var att leva på den tiden i det här liksom på något sätt glamorösa och den här farliga blandningen mellan maffia och Hollywood på något sätt där de gled runt och det här och på något sätt fascineras av just den tidsepoken där det var som storband och liksom häftiga tv-studior, allt spelades in liksom live med en stor orkester och det skulle vara mycket och hela den där liksom allt som omgav den eran på något sätt.
Just det. Nervigt. Bra svar det. Vi tar den sista frågan faktiskt. Och nu kommer vi till en av de frågorna som du kanske lite fasa över här inledningsvis. Märta Westerlunds fråga lyder på följande sätt.
Hej Feki, jag vet att du har rest mycket och nu skulle jag vilja att du berättar om en resa som har spårat ur eller som inte gick riktigt som planerat.
Senast faktiskt som det spårade ur var när vi var i Norge, ja, och Jimmy Westerlund, så var vi och höll workshops för ungdomar i det här ett projekt som heter Dream Academy Norden och det här det blev snöstorm och vad heter det, vi skulle flyga då via Bergen, vi skulle flyga via Oslo och sen till Helsingfors, Men flyget blev så pass försenat från Bergen till Oslo så att vi hann inte med Helsingforsflyget, vilket gjorde att de ombokade oss till Stockholmsflyget. Och så det här flög vi till Stockholm. Men i Stockholm fanns det inga hotell. Det fanns alltså inga lediga. Så vi fick alltså ta en taxi till Uppsala. Och i Uppsala så visade sig då att de som skulle betala för det här hotellet, de hade inga kreditkort som funkade, vilket innebär att vi hamnade och lägga ut liksom för det här hotellet själv. Och det var ju sista rummen de hade och det var ganska dyra rum, så vi hamnade liksom och lägga ut för det här. Så tidigt följande morgon så gick det ett flyg till Helsingfors och ja, det här hoppa på det här flyget, och i, vad heter det, broskan ur flyget, då skulle jag nämligen flyga till USA följande dag,
ja,
på semester. Och vad heter det, då i broskan ur flyget så tappar jag alltså min plånbok i flyget med alla kreditkort, allting liksom, och det här märkte jag inte förrän jag var på tåget på väg in till Helsingfors, att jag har inga pengar, jag har liksom, hur ska jag lösa det här på något sätt, och jag behövde ju liksom cash för att ta mig dit och allt möjligt, vilket gjorde att jag fick åka tillbaks på något sätt, och så det här, så hittades den här plånboken först typ 3 dagar senare eller någonting, så att jag fick liksom skaffa nya, på något sätt fick jag cash så att jag klarade mig att åka. Jag hade ju passet hade jag hemma, så att det var liksom, det löste sig, men liksom, och så fick jag skjuts sen från en sån här hittegodsavdelning av någon vänlig dam som såg hur panik jag hade och tog mig in till Helsingfors, och på något sätt fick jag löst den här följande dagsresan. Men alltså med några timmars sömn och den här plånboken försvunnen, så ja, det gick inte riktigt som det skulle, men sen när jag satt på flyget på väg till USA så kunde jag liksom andas ut där.
Det var ju en ganska lång resa som inte gick som planerat.
Ja, verkligen, alltså, och någonstans att alla de här sakerna händer, som först är det snöstorm, först är det ombokat, sen funkar inte hotellet, sen tappar man sin plånbok, sen, ja, du vet, det är liksom, det var så många grejer, så att alltså, jag var så otroligt stressad efter det där, men det gick, men man minns ju det i alla fall.
Så är det. Och det brukar ju ofta vara som med sådana här grejer, att i stundens hetta så är man ju irriterad. Alltså man tycker att allting känns lite för jävligt. Men det lämnar nästan till alltid sådana här saker, lämnar ett gott minne och någonting man skrattar åt i efterhand.
Exakt. Och också den här lärdomen att det mesta går att lösa. Det är liksom som har med sådana saker att göra. Det finns allvarliga saker sen att stressa upp sig på.
Jo, det finns det. Men inte skulle jag vilja fatta i USA utan att kreditkort och ingenting och bara ha en massa pengar med mig. Jag är nog inte optimalt.
Nej, så är det.
Så är det.
Nu, ja, men det löste sig det också. Jag reste inte ensam dit heller, så det var bra på det sättet.
Det här var väldigt säkert.
Ja.
Men du Feki, där var alla frågorna som har kommit till dig. Jag måste ju givetvis också fråga dig personligen också hur det ser ut nu med vi är mitt inne i coronan, och av alla som drabbas så har väl många sagt nu att musiker drabbar ganska mycket eftersom de kan inte ha några spelningar. Det var ganska länge sedan du har haft några spelningar nu.
Ja, senast i september hade jag en spelning utomhus och det här totalt i år, så tanken var ju att jag skulle ha en 10-årsjubileumsturné, stor turné, och det här, jag har haft alltså 7 spelningar hittills 2020, så att jämfört med, men vad man brukar så är det ju katastrof, men,
ja.
Men nu ska vi ju faktiskt ut på julturné tillsammans med Frida Andersson här i december, och det här, och som det ser ut nu så går det att ordna den här liksom under eller enligt de bestämmelser som finns. Så det känns ju faktiskt fantastiskt.
Ja, roligt. Jag såg just faktiskt den nyheten att den blir av. Så är nog roligt för alla musiker. Det måste ju vara skönt för dig att det blir av och säkerligen väldigt spännande fram tills första spelningen. För att allting avgörs väl baserat på hur mycket fall det finns just på orten ni kommer till.
Så är det ju att situationen ändras ju hela tiden, vilket ju gör att det är lite spännande. Men samtidigt så ser det relativt stabilt ut just nu, så att vi ska väl tro att om 3 veckor när vi ska köra igång så kommer det folk och det här visar att kulturen behövs och att man vill ha den här julstämningen, för att jag tror att den här julen kommer att bli annorlunda för väldigt många.
Så är det, vi håller tummar och tår för att den blir av och att corona försvinner så snabbt som möjligt.
Yes.
Hörru, tusen tack för detta, Feke. Det var väldigt, väldigt roligt. Vi har snackats vid många gånger som sagt, men ett sånt här intervju aldrig tidigare. Det var väldigt roligt till intervjuet, Feke, på det viset.
Tack, detsamma. Så kul att snacka. Så vissa väldigt spännande frågor och sådana som man kanske skulle vill fundera lite längre på faktiskt på svaren. Men att det här, ja, nu, vi kom ju igenom dem.
Vi kom igenom med nöd och näppe.
Yes.
Hörru, tusen tack för detta och stort lycka till med julturnén.
Tack, tack.